With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Denna vecka kan vi återigen presentera vår fantastiska sponsor Fidelity International, den internationella armen till den legendariska firman där bland annat Peter Lynch spenderat majoriteten av sin karriär.
Fidelity är en av världens största förvaltare med brett urval av fonder och man fokuserar på aktiv förvaltning inom både aktier och räntor. Detta rör sig inte bara om amerikanska fonder utan man har fonder som investerar på alla världens marknader där man satsar hårt på lokal närvaro. Från Chile till Sydney för att få en edge. Ja, man finns till och med i Sverige där man har huserat i snart 25 år.
Och hela Fidelity Internationals utbud hittar ni på deras hemsida fidelity.se eller på någon av de stora handelsplattformarna och försäkringsbolagen. Så gå in på din bank idag och leta upp någon av Fidelitys många fonder.
Kom ihåg att alla investeringar kan både öka och minska i värde. Det är viktigt att läsa prospekt samt KIID-dokument. Och investeringar på tillväxtmarknader kan vara mer volatila än i mer utvecklade marknader.
Vi säger stort tack till Fidelity.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own. They couldn't say in a minute or less why they own. Actually, you really press them down and say the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve. An infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market. Steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Ja, må han leva. Nej, ska vi börja så?
Det kan vi göra om du vill.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Med mig Niklas och birthday boy Fabian. Igår i alla fall fyllde år.
Jajamensan, en dag för sent. Men det är väl bättre än ingen dag.
Ja, när det här ges ut så är det 3 dagar för sent.
Ja, för fan. Men ni kan gratta mig på e-mail och Twitter. Och såklart swisha mig som vanligt.
Precis. Jag censurerade ju ditt nummer som du läste upp här i senaste podden. Jag visste inte om det var ditt nummer och hittade på ett nummer.
Nej, jag hittade på ett nummer. Det var jävligt kul om ni hade så här swishat någon Ingelill i...
Det var ju som,
i Skåne eller någonting, några hundratusen hade gjort hennes resten av livet.
De har ju, hade ju ett problem nu med Squid Game när den som för övrigt blev Netflix mest sedda serie någonsin och en kassako får man säga. Där är det ju ett nummer på det här visitkortet som han får och det numret tydligen ledde ju till någon tant i Sydkorea.
så
de fick ju ändra, tror jag, som jag förstått det efterhand i serien med CGI liksom och redigera om det där numret.
Aha, poor girl.
Ja, verkligen. Men vi ska inte prata Squid Game, vi ska inte prata Netflix. Däremot ska vi på sätt och vis prata underhållning, för vi ska ju prata om Metaverse.
Ja, vi ska ju prata om ett nynoterat bolag vid namn Meta, ticker MVRS. Det är inte så många som har talat om det här. 100 miljarder revenue, växer 30% year on year, 30% marginaler. och vd på 37 bass. Det är helt galet.
Ja, man skulle ju kunna tro att Meta var en konkurrent till Söders Sportfiske som är noterad i Sverige. Men vi pratade om Nasdaq-noterade Facebook som nu har bytt namn till Meta. Och vi kommer väl också in och toucha lite grann på Microsoft som också då gick ut och sa att de har en satsning på Metaverse.
Ja, det känns ju nu som alla bolag. Det känns lite som blockchain 2017. Alla bolag ska satsa på Metaverse nu. Det är det nya heta. Det är allt från Microsoft till Adobe till, ja, inte vet jag, men alla bolag jag läser om i stort sett har ju någonting med Metaverse i sig.
Eller lite som .com under millennieskiftet där alla skulle ha .com, ja, i bolagsnamnet.
Exakt. Helt galet.
Men som vanligt så är det ingen rådgivning eller rekommendation vi har på med. Vi berättar om vår process, hur vi tänker, gör alltid din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Nu kör vi igång. Den här veckan är vi sponsrade av forsknings- och utvecklingsbolaget Nataro Labs, specialister på bekämpning av vägglöss. De ska lista sig nu på Spotlight Stock Market.
I samband med notering genomförs en spridningsemission där allmänheten erbjuds så kallade units, aktie plus option. Emissionen är på 15 miljoner SEK och ska användas för att skala upp försäljningarna av bolagspatenterade produkter.
Och Nataro Labs, de fokuserat på innovativa produkter och hållbara lösningar för att bekämpa det globalt växande problemet med vägglöss. Det är inga trevliga grejer. Där känner ju du till, Fabian, du som bor i London.
Jag har faktiskt aldrig varit drabbad av vägglöss, vilket är jäkligt tur. Det är en av mina största skräcker. Jag har bara hört att det är nästan helt omöjligt att bli av med.
Ja, men det verkar dock funka med Nataro Labs produkter. De sägs ha en hög verkningsgrad. Enligt ett flertal parter har man också erkänt bolagets egenutvecklade doftbete som marknadsledande. Nataro Scout, bolagets fälla med det patenterade doftbetet i, har visat sig vara mer effektiv än konkurrenterna på att locka till sig vägglöss. Marknaden för professionell bekämpning av vägglöss uppskattas omsätta 13 miljarder kronor under 2020 och har en prognostiserad årlig tillväxt om 7,6%.
Framförallt så har företaget redan etablerat försäljning. I Sverige har till exempel Anticimex utvärderat Nataro Scout i fält och valt att ta in det i sitt vägglusarbete. Teckningsperioden pågår mellan 8 till 19 november och du tecknar dig som vanligt hos din nätmäklare.
Vi säger stort tack till Nataro Labs. Och äntligen är de tillbaks. Best Secret, det hemliga modeparadiset, sponsrar oss den här veckan. Och där kan man ju förstås handla exklusiva varumärken till 20-80% rabatt. Och det handlar om över 3000 välkända och exklusiva märken som ni alla känner igen.
Och det finns grejer för män, kvinnor och barn. Och dessutom en hel del inredning, accessoarer och väskor. Kolla till exempel in en ny schysst väska för vinterns skidåkning. Eller varför inte se till att skaffa dig en riktigt varm, härlig vinterjacka, skidbyxor eller skidjacka från till exempel Peak Performance.
Ja, och idag när den här podden släpps, alltså 11.11, som för övrigt är Singles Day, så har man ett stort släpp där man bland annat släpper massor med kläder, jackor med mer till höstpromenader och höstvädret. Där har man upp till 70% rabatt i det här släppet med fina dunjackor och sånt. Vi är verkligen superglada över att ha tillbaka Best Secret som partner igen, då är det en produkt vi själva nyttjar och verkligen gillar. Ja, men vem vill inte spara pengar och samtidigt bli snyggare?
Man måste dock bli inbjuden och det är begränsat med platser, men nu är ni inbjudna av oss. Besök bara vår länk bestsecret.se/marketmakers. Ligger självklart i avsnittsbeskrivningen. Alltså bestsecret.se/marketmakers. Om ni vill fynda inför vinterns härliga aktiviteter.
Vi säger stort tack till Best Secret. Okej då, Facebook gick ut med att man skulle byta namn. Det gick mycket rykten om vad man skulle döpa om det här moderbolaget till. Och många gissade faktiskt på Meta eller Metaverse och så. Det visade sig ju vara det som stämde. Det är precis samma grej som när Google bytte namn på sitt moderbolag till Alphabet. De gjorde det ett försök att liksom, men visa att de är större än bara Google sökmotorn. Så att Google finns ju fortfarande kvar. Sökmotorn heter fortfarande Google och bolag heter Google. Men moderbolaget som äger allt det här heter Alphabet och de äger även YouTube och så vidare. Och det är egentligen samma sak med Facebook. Men Facebook äger ju Facebook, men de äger också Instagram, WhatsApp och så vidare. Oculus och massor med andra grejer. Och då bygger de liksom ett moderbolag kring det som har ett annat namn. Och där de då någonstans vill ge en gemensam enad vision om vart de vill. Och det är mot the metaverse, eller metaversumet.
Ja, exakt. Det Alphabet gjorde, det var att de ville skilja då Google och det Google gör och YouTube och så vidare från other bets. Och det är väl egentligen det Facebook också gör här. De separerar sin så kallade family of apps. Det är alltså Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger från det de kallar Facebook Reality Labs. Och det här inkluderar ju betten som VR och framförallt det här hypade metaverse eller metaversum som jag sett det kallas på svenska. Och det här måste ju vara en av de största satsningarna från ett så här megacap-bolag någonsin. Zuckerberg säger att han vill spendera minst 10 miljarder dollar om året på det här benet. Och det här är en summa som han tror kommer växa framöver. Han är alltså villig att gå back 10 miljarder för att kunna förverkliga den här drömmen om ett metaversum. Men vi kanske ska gå in lite snabbt på vad ett metaversum är och vad ett metaverse är. För jag tror många har ju hört det här konceptet, kanske inte har fullständig koll på det.
Framförallt är det ju också, tittar man på det idag och mycket av de demos som finns, så känns det ju väldigt mycket som att det är Second Life med VR-glajer. Det vill säga att du har någon liten larvig 3D-avatar och så ska du leva där istället för det verkliga livet.
Absolut, och det är ju där liksom termen metaverse kommer ifrån. Det kommer från boken Snow Crash som kom ut 1992, skrivet av Neil Stephenson. Handlar om människor som interagerar i en stor virtuell värld. Konceptet metaverse har såklart funnits långt tidigare än så, men det var ju där någonstans det började. Och när många tänker på metaverse så tänker de ju, som du sa, på ett tv-spel. Men jag tycker att det är viktigt att poängtera att metaverse är så mycket mer än ett tv-spel. Det är egentligen inte någon särskild plats eller någon särskild spelaktivitet eller upplevelse, utan metaverse är ju en vidareutveckling av internet som kommer byggas ut naturligt över tid. Det är alltså där folk dras för att spendera mer och mer tid. Och det här är oavsett egentligen om det är Fortnite eller Discord. Och jag tror att det är viktigt att istället för att tänka på metaverse som ett VR-spel. Det är många som ser de här VR-avatarerna och tänker, ja, det här är metaverse. Varför kan det vara så stort? Man börjar egentligen se det, istället för en plats, ska man se det som en tid där våra digitala liv blir allt viktigare än våra fysiska liv. Eller i alla fall där vi spenderar mer tid digitalt än kanske fysiskt.
Men det är inte så konstigt dock att tänka på det som de här 3D-gubbarna med tanke på att det är det de visar upp. Tittar vi till exempel på den här Facebook Connect-sändningen som hade som var en dryg timme ungefär om vad de vill göra med Metaverse. Så är det ju helt enkelt det man visar upp. Men det är ju också för att ha någon form av videomaterial. Men tittar man på contentarna och det han säger så är det i princip att ja, du kommer socialisera, du kommer att jobba och du kommer att liksom, ja, underhålla dig själv i någon form av digitalt universum. Och det gör vi redan idag till stort sett, men det kommer bli ännu mer naturligt. Och det är mycket av det Microsoft hakar på. De fokuserar ju framförallt kanske på jobbdelen, upplever jag, av Metaverse. Där de vill göra liksom, ja, men istället för bara sitta med en webbkamera i team, så ska man kunna ändå bygga virtuella platser du går till och virtuella kontor.
Så det är, men det är inte så konstigt i sig. Man måste ju bygga någonting som folk kan ta på. Det är ett väldigt abstrakt koncept. Men det är ju så trots allt att vi lever i allt mer digitalt. Vi har pratat om det här flera avsnitt. Våra digitala identiteter knyts allt närmare våra fysiska identiteter. Vi köper fler skins, vi köper online-konst, digitala varor, köper i större utsträckning än någonsin tidigare. Vi jobbar också allt mer digitalt. Men de flesta har jobbat hemifrån nu under 2020, de som har kunnat i alla fall. Det har inte många gjort innan pandemin, men nu har man ju fått ett litet smakprov om hur det är. Så hela världen som helhet skiftar ju till att bli allt mer digital. Jag passade på att ta fram lite siffror om det här. 2010 så fanns 2 miljarder människor uppkopplade mot internet. Det är alltså 30% av världens befolkning. Idag är det över 60%, närmare 70%. Och det har alltså gått väldigt, väldigt snabbt. Snittamerikanen spenderar 11 timmar per dag interagerandes med digital media. Så att deras liv är redan nu väldigt, väldigt digitalt. Så det är inte så konstigt att vi rör oss mot ett metaversum. Och det här kanske låter dystopiskt. Och det kanske det är, vad vet jag.
11 timmar per dag är ju mycket alltså. Men då är det ju andra sidan också för att man ser det framför sig, ser man att de sitter och scrollar på en telefon. Men de flesta människor, eller väldigt många människor idag, sitter ju faktiskt och jobbar framför en dator hela dagen.
Exakt.
Och sen så kommer de hem, kollar på tv eller kollar på sin telefon eller spelar spel. Och då låter 11 timmar ganska lite helt plötsligt.
Exakt. Och man kan ju också välja att se liksom det positiva med det här, det digitala livet. Jag kan ju ta Market Makers-podden som ett exempel. Vi är en helt digital podd. Vi spelar in digitalt. Du som lyssnar digitalt. Och om vi interagerar så 99% av tiden, om vi inte har någon aktiepub eller liknande, så interagerar vi digitalt via till exempel Twitter eller e-mail eller så. Det är alltså helt digitalt koncept det här. Och Market Makers Fabian är ju egentligen en digital persona som skiljer sig rätt mycket från fysiska Fabian. Jag är rätt.
Det är därför jag aldrig vill träffa den fysiska Fabian.
Exakt, jag är ju rätt liknande personlighet, men det är ändå två skilda personas. Det är ändå rätt många IRL som har träffat mig som inte vet om att jag har en podcast. Och det är rätt många lyssnare som inte vet vad jag gör förutom att podda. Det är alltså en distinkt skillnad där mellan mina två alter egon, om man säger så. Och det som är intressant med den här digitala personen via Market Makers är att det har gett mig rätt mycket intressanta möjligheter för att träffa människor, tjäna pengar, investera i till exempel, till och med vara med och bygga företag som jag annars inte hade troligtvis kunnat göra om den här digitala personen inte funnits.
Det här var ju lite någonting som Jan Söderqvist och Alexander Bard var inne på i sin... De släppte ju början på 2000-talet, tror jag, var en bok som heter Netokraterna, och sen var det en hel trilogi då som heter Futurikertrilogin. Och där pratar de ju mycket om internetsamhället och hur det skulle bli. Och då pratar man bland annat om ett koncept man kallade för en divid istället för en individ. För problemet med det individuella samhället och att man har varit individer är att man fokuserar väldigt mycket på en enskild individ, alltså sin egen personlighet, och så bygga sitt ego och självförverkligande och så vidare. Medan det de menade på att det som bygger framgång i internetsamhället är ju att kunna vara flera olika personligheter. Och det är ju egentligen det du är inne på, att man har ju någon form av personlighet i en podd, någon form av personlighet på Instagram, någon form av personlighet på Twitter och så vidare. Och så har någon egentligen precis samma sak som du har i verkligheten också. Du har kanske en form av personlighet när du träffar dina svärföräldrar och en annan när du träffar dina närmsta vänner. Alltså det är inte så konstigt att man ändras i olika sammanhang. Och de som har varit vinnare både i sociala IRL-livet men också i liksom internetvärlden är de som har klarat av de här, kunna göra de här hoppen och vara lite olika personer på olika ställen.
Och det ser du ju digitalt nu också. Det var Facebook som vi pratade om. De var ju inför en hörelse för kongressen, tror jag att det var, måste det ha varit, där de pratade om sådana här Finsta-konton. Och det är i stort sett att ungdomar har flera olika Instagram-konton beroende på vilka följare de har. Så de kan ha ett som är riktat mot sin familj och släkt, ett som är riktat mot sina nära vänner, ett som är riktat mot mer allmän grupp människor för att skapa någon typ av influencer life och så vidare. Och de är helt olika, lägger upp olika bilder på de här olika kontorna. Så det handlar om att skapa olika typer av personan. Ett annat exempel är till exempel företaget Quarter som vi har haft med podden. Ja, men grabbarna bakom det bolaget har ju väldigt diversa bakgrunder, men det som de har gemensamt var att alla drogs till att skapa anonyma konton på Twitter, börja lägga upp marknadskommentarer och bolagsanalyser, och på så sätt byggde en följarskara och social proof, hittade till slut varandra, och sen byggde de ju upp det här digitala bolaget som nu har liksom fått miljoninvesteringar, har amerikanska investerare som de antagligen aldrig träffat fysiskt, en väldigt stor amerikansk användarbas. Och det här hade antagligen inte gått om de inte hade haft sina digitala personer och träffat varandra digitalt. Så att medan man kan se metaversum som väldigt dystopiskt, ska man ju också se det som någonting positivt, någonting som ger möjligheter som annars kanske inte skulle kunna finnas. Och jag menar inte att det här är metaverse, men det kanske inte är så dystopiskt som det låter. Våra riktiga liv är idag redan i gränslandet mellan digitalt och fysiskt. Och så för att komma tillbaka till Facebook då, det de vill göra egentligen, de vill ju börja bygga på hela den här stacken för att kunna skapa ett metaverse. De vill ju bygga hårdvaran, de köpte till exempel Oculus 2014, de vill ju också bygga mjukvaran.
Oculus är ju ett VR-headset för de som inte vet det.
Exakt. Men problemet som Facebook tidigare har haft med till exempel VR är att de har haft väldigt svårt att få det mainstream. För VR är lite som att kolla på film. Du måste ju dedikera dina fåtala timmar om dagen för att använda VR. Ska du använda VR måste du tänka, nu ska jag åsidosätta 1, 2, 3 timmar för att gå in i VR och använda det här. Som att kolla på en film eller spela spel. Och det gör ju att alternativkostnaden här är rätt hög. Jämför du då med till exempel en mobiltelefon. De flesta sitter inte och dedikerar timmar om dagen medvetet att använda mobilen. Utan den kommer ju upp när du har tid. 5 minuter här, 10 minuter där, 15 minuter där. Och den tiden adderas ju ihop över dagen och blir rätt många timmar. Och därför många har varit väldigt bullish mot för till exempel AR. Jämfört med VR, eftersom det är ju mer av ett komplement likt mobilen. Det följer med dig oavsett vart du tar vägen, var du går, vad du håller på med eller vilken aktivitet du gör.
Jag vill bara backa här ett steg ändå och förklara några grundläggande grejer här som du slänger ur dig. Bland annat du pratar om att man vill bygga den här stacken. Det man pratar om att de vill ju egentligen bygga någon form av om egentligen infrastrukturen bakom. Om man pratar om stack, de vill liksom bygga egentligen verktygen för att kunna bygga det här metaversumet. Och det handlar ju till exempel om ett gäng olika API och utvecklingsverktyg för att liksom brygga det digitala och verkliga. Och det kan till exempel handla om AR, alltså augmented reality. Det är ju när man till exempel tar upp sin telefon, du tar upp på gång Snapchat eller Instagram och har ett roligt filter som förändrar ditt ansikte. Det är en form av AR. Alltså du förändrar och gör någonting i verkligheten genom en kameralins på något sätt. Här har ju till exempel Facebook del som har byggt vissa verktyg kring den här. Apple är också inne på sitt AR-kit som är jättestort. Och sen är det VR, virtual reality. Då sätter du faktiskt på ett par glasögon med två skärmar egentligen. Så du ser ju bara den världen överhuvudtaget. Men de bygger ju olika typer av dels liksom infrastrukturen, dels hårdvaran. Men också mjukvaran för att få det att funka. Sen pumpar de också i massor med pengar för att skapa innehåll i det här. För att folk också faktiskt ska vilja använda grejerna. Så de vill ju någon form av, bli någon form av, precis som Google blir liksom porten till internet. Så vill ju Meta eller Facebook bygga egentligen infrastrukturen och hårdvaran och mjukvaran för att man ska kunna bygga och nå metaversumet så de ska kunna äga den liksom.
Ja, och en anledning till varför Facebook vill göra det här, eller en trolig anledning, är ju för att just nu så har de ju lite problem med sina plattformar i och med det att de äger ju inte slutanvändaren. Det äger ju till exempel Google och Apple. För när hur kommer användaren in på Facebook eller Instagram? Jo, de går ju till exempel vill ha sin iPhone. Och ja, då kan ju, då äger ju i stort sett Apple vägen till Facebook. Och det är ju väldigt kraftfullt för Apple, som vi till exempel sett nu när de har ändrat i sina ad policies som har påverkat både Facebook men i stort sett alla andra plattformar som är beroende av ads.
Precis, och det de har gjort där, förut var man ju tvungen att opt-out, var tvungen att välja bort att du skulle bli spårad mellan olika appar och så, men Facebook, eller Apple har ju vänt på det och sagt att det är tvärtom, det är en opt-in, att du måste aktivt välja att vilja bli trackad mellan plattformar, och det är inte så många som väljer att vilja bli det, av förklarliga skäl.
Och nu med att de vill bygga den här stacken så vill de inte bara fokusera på VR. De vill ju att du ska kunna komma in i metaverse var som helst. Det ska vara telefon, dator, AR, VR. Och de har ju fått lite hjälp på vägen här under 2020, tack vare pandemin faktiskt. För det är så att det har ju lett till att allt fler har börjat leva digitala liv. För vad innebär det egentligen att till exempel jobba hemifrån? Jo, det innebär ju egentligen att du jobbar digitalt. Du behöver inte åka till en fysisk plats, ta fysiska möten och prata fysiskt. Du kan till exempel koppla upp det med Zoom. Det har ju såklart både fördelar och nackdelar. Men fördelen är ju att ja, dels så kan du jobba vart du vill ifrån. Men för andra så innebär det ju att du har helt andra sätt att kommunicera på än vad du tidigare haft. Ett exempel är till exempel att du kan ha sidochattar medan någon pratar på Zoom. Det innebär ju alltså att du kan sitta och diskutera vad den här talaren pratar om utan att faktiskt störa talaren. Och sen så har man ju sett till exempel allt fler använder Peloton, den här hemmacykeln, där du har en digital coach. Det blir alltså har blivit mycket vanligare med den här digitala interaktionen, även för folk som kanske tidigare levde mer fysiskt än digitalt.
Ja, Peloton, de här träningscyklarna som för övrigt kraschade, det var väl 25% eller 30% aktien häromdagen på troligtvis sänkt guidance. Jag har inte kollat så noga på den rapporten, men det kan ju tilläggas också, det är också någonting man lyfter upp, just fitness och sådana saker tror man ju, eller träning ska ju flytta in också liksom i metaverse. Peloton är ett klockrent exempel på det som har blivit väldigt stort, men man kan göra på massvis man har sett. Jag såg bland annat att Facebook utvecklar olika typer av handkontroller eller så kallar det för, som på olika sätt ska kunna göra att du anstränger dig. Låt säga att du kan då skaffa till exempel någon form av handkontroll som påminner dig. Det kan väl vara något rep eller någonting man drar i som ökar belastningen och så vidare, så att du kan simulera i din träning virtuellt att du faktiskt tränar också.
Ja, försteget är ju liksom, istället för att gå på ett yogapass, kolla yoga-tutorials på YouTube. Det är ju väldigt många som tycker att det är mer smidigt än att de ska bara boka ett pass, betala mycket pengar, gå dit, komma hem, duscha och så vidare istället för att bara köra i sitt vardagsrum. En stor fråga när det kommer till metaversumet är, kommer det vara öppet eller kommer det vara stängt? Och i stort sett betyder ett stängt ekosystem att ett företag äger hela metaversumet, medan ett öppet, ja, då är det decentraliserat och i stort sett att det finns många flera spelare som är med och bygger upp det här stora ekosystemet. Och det finns ett väldigt bra citat från Epic Games VD Tim Sweeney. Och han menar att metaversum kommer bli det mest kraftfulla som någonsin skapats i våran tid. Och om det är ett bolag som äger metaversum så kommer det vara mest kraftfulla, det största bolaget som någonsin har funnits. För de kommer äga så mycket av våran tid och så mycket av våra resurser. Därför anser han att enda vägen framåt är att man har ett öppet ekosystem för metaversum. Man kan inte under några omständigheter tillåta att ett företag tar över metaversum, som till exempel Ready Player One. Och jag håller väl lite med. Jag tror väl naturligt att man kommer röra sig mot ett öppet metaversum snarare än ett stängt metaversum. För till exempel, varför skulle utvecklare dra sig till ett stängt system versus ett öppet system? det gör ju att de låser in sig över tid. Många har ju till exempel försökt skapa ett privat internet versus ett öppet internet. AOL är till exempel ett känt exempel från USA. De misslyckades rätt hårt. I slutändan segrar ju då det öppna internetet. Och jag tycker att det är viktigt att påpeka här när man lyssnar på Zuckerberg och läser intervjuer med honom senare, att han tror ju själv på ett öppet metaverse. Han tror ju att det ska vara ett öppet peer-to-peer-nätverk det handlar om. Och han tror heller inte att det kommer uppstå flera metaverses som många har pratat om. Det är många som pratar om att Facebook kommer att ha metaverse och Google kommer att ha ett metaverse och Microsoft kommer att ha ett metaverse. Men han tycker att det här, det är lite som att prata om att det finns flera olika mobila internet, att när du googlar på Google så är du på Googles internet och när du är inne på Facebook är du på Facebooks internet. Och det är såklart inte sant, alla använder samma internet, det är bara olika plattformar på internet. Och det Zuckerberg vill göra, det är att bygga infrastrukturen, bygga komponenterna, han vill bygga hårdvaran som VR och AR, och han vill vara med och ta fram nya virtuella varor och nya ekonomier för att bygga upp och vara en del av det här metaversumets BNP. Och här säger han själv att jag vet inte riktigt vart VR kommer vara här, utan man måste testa sig fram för att förstå hur det bäst kan användas, och vi är en väldigt tidig fas i det här teststadiet. Men enligt Zuckerberg själv så är det här en massiv opportunity, en väldigt stor businessmöjlighet där Facebook framförallt vill kapitalisera på digital commerce, alltså digital handel i metaversumet, vilket han själv inte ser som så annorlunda från att sälja ads. Och det är det inte. Deras ad-plattform är ju stort sett bara en handelsplats för säljare och köpare av digitala varor. Och i det här fallet är den digitala varan marknadsföring på Facebooks plattformar. Framförallt, och det här tycker jag är väldigt intressant också, är att han lägger väldigt mycket fokus på att det inte alltid finns ett klockrent business case up front. Han kan inte kvantifiera liksom vad de framtida intäkterna kommer vara från metaversumet eller exakt vad som kommer att hända. Men han har varit med om det med flera ben tidigare i Facebook, att det var inte helt självklart vad som skulle hända med Instagram när de köpte det. Men det här utvecklas över tid och blir allt mer uppenbart över tid.
Nej, precis. För intäkterna kommer ju knappast komma på att de säljer Oculus headset. Det har de antagligen förlorat ganska mycket pengar på. Men man hoppas ju, som du säger, bygga en plattform där man på något annat sätt kommer tjäna pengar sen. Och det är ju samma tänk egentligen som, jag menar, som Alphabet också har med det Other Bet som du pratar om. Då man gör helt galna satsningar. Man sätter på ett satellitinternet och ballonginternet och alla möjliga konstiga grejer vid sidan av. Det gör ju, Facebook har ju också liknande satsningar. Och det är ju för att man tror att då kanske man når nya kunder till exempel den vägen som man tjänar pengar på. Och man har ju råd att göra det här med de vinstmarginaler de har.
Ja, så, som vanligt så tycker jag att folk har varit relativt orättvisa mot Zuckerberg här. Många som har verkligen gått hårt ut mot att han har snott metaverse-konceptet och han har stämplat det som Facebooks. Men alltså rättvist så, han har en rätt, i alla fall vad han säger, en rätt nykter syn på det hela. Att de kommer inte kunna äga hela, de vill bara vara med och bygga upp det. Och ja, framförallt så anser han ju att som sagt, det här är en vidareutveckling av internet, men att man behöver bygga ett ekosystem där en stor del av människorna har en stake i ekosystemet. Det ska inte bara vara en produkt som de tycker om, de ska också kunna gynnas av det ekonomiskt. Och det här innebär ju till exempel att creator economy kommer bli allt större framöver. För han vill inte heller ha ett metaverse lik det i Ready Player One, som är så kallad consumption only, där folk kopplar upp sig, sen bedriver de sin tid och liksom bara är där inne. Utan han vill ju att både konsumenter och skapare ska frodas och utvecklas tillsammans. Nästan som att alla som är inne och konsumerar metaverse ska också vara med och bygga upp det. Och det här innebär ju såklart att Meta, alltså bolaget Meta, behöver disrupta sig själva och Facebook som helhet.
Det är nästan så det luktar lite blockchain här och kryptovalutor, kan man tycka.
Ja, men det gör det ju, för att majoriteten som pratar om metaverse och ett öppet metaverse, de tror ju på decentraliseringen, och det är det krypto är. Och det är ju väldigt många inom krypto som nu satsar på metaverse och har gjort det ett tag.
Jo, framförallt ska man bygga en skaparekonomi, liksom, där skapare av olika saker tjänar pengar på något sätt, och att de som är med i det tjänar pengar, så är ju liksom digitala tokens ett ganska bra sätt att fördela värdet.
Verkligen. Men som sagt, det finns ju otroligt många potentiella konkurrenter just nu. Som vi sa, i stort sett alla företag just nu säger att de vill vara med och bygga upp metaverse. Det är allt från Apple, Microsoft, Google till de här decentraliserade protokollen som jag personligen tror mer på. Kolla till exempel på Ethereum, alla appar som byggs där på, Decentraland och så vidare, som är någon typ av förstadie till vad Metaverse eventuellt kan bli. Och här handlar det om den här interoperabiliteten mellan kedjor, olika appar, olika plattformar och olika ställen att kongregera och vara social och skapa saker.
Sen bara för att koppla tillbaka till det som med att folk har varit hårda mot Zuckerberg, det är de ju alltid andra sidan. Han har ju ett extremt dåligt rykte, framförallt efter Social Network-filmen. Ofta är det dock ganska oförtjänt med tanke på att han, som du säger, om man lyssnar faktiskt på vad han säger så säger han ofta ganska vettiga grejer och verkar vara en rätt tänkande person, så ödmjuk person överlag. Men han framstår ju så bra. Jag tror också att han gör lite faktiskt en otjänst ibland själv av den som drar alla sina keynotes och presentationer, för han är ju extremt styltig och rätt dålig presentatör. Det var framförallt den delen i den här Connect-videon när de pratade om gaming, så var det han och någon utvecklare som, eller som chef för det området, som var extremt cringe, och många som kopplade sig att åh, vilka bra robotar de har tagit fram på Facebook, för det kändes mer som två robotar som lärt sig prata än två verkliga människor.
Nej, men absolut, det är många företag så där har ju grunderna distanserat sig lite från företagen de har skapat. Går det ut på stan så är det nog rätt få som kan säga vilka Googles grundare var. Men allt fler kan vet ju vem Facebooks grundare är. Och det gör ju att han blir ju en prime target för hatet mot big tech. Men det var inte bara Facebook som nu i veckan kom ut med en ny intressant rapport. Det var även Microsoft var ute här och vevade. Och det är väl en av deras största konkurrenter i närtid. Förutom kanske till exempel Apple som då äger slutkunden.
Ja, men precis, och Microsoft dessutom gick ju om Apple här om veckan i att bli USAs högst värderade bolag. 2,5 trillion dollars var det väl uppe över, och Apple ligger ju tätt efter på 2,4. Facebook förut har ju inte sprängt den där gränsen på en biljon på svenska än. De ligger på 900 någonting, tror jag. Det kändes också som att det Microsoft gjorde ganska mycket. Deras metaverse de pratade om fokuserade ju framförallt på möten. Det kändes som det var väldigt mycket att okej, men av Teams-möten i ett år, hur kan vi vidareutveckla på något sätt? Det var mycket fokus på 3D-avatarer. Även då till exempel att man, ja, men man kanske inte vill ha kameran igång i ett möte, då kan man låta då en 3D-avatar agera liksom ställföreträdare åt dig även i 2D-möten. Det som är lite coolt är att man använder AI då för att animera även läpprörelse och sånt. Och det såg jag även att Facebook jobbar med. Och de jobbar ju även på Facebook med att ta fram hyperrealistiska 3D-avatarer som är betydligt coolare än de här liksom, nästan tecknade figurerna de använder. Så att Microsoft kommer ju att använda AI egentligen för att simulera eller animera din avatar, och då kommer det se ut som att du är med i mötet. Och sen dessutom är ju tanken på sikt att introducera Microsoft Mesh som man pratar om. Och då kanske man använder VR-glasögon eller deras HoloLens med ett par AR-glasögon. Så att du kan ta till exempel ett digitalt mötesrum. Och det här vet jag att redan Accenture har provat. De har varit en form av demokund på det här. Och de tycker det funkar väldigt bra. Framförallt när det gäller just att introducera nya kollegor och så vidare. Alla jobbar hemifrån, så blir det liksom svårt att ta sig till kontor. Men man saknar den känslan att kunna mötas och snacka vid kaffemaskinen och så vidare. Så det är ett coolt koncept ändå. Och jag förstår var det kommer ifrån. Men man ser vissa svagheter i det också. När folk kanske mer och mer börjar jobba på kontoret igen, så finns inte riktigt samma typ av behov av det. Men sen finns det också mycket företag som är helt remote, där det är väldigt intressant. Och det blir absolut mer... Jag tror att man ser det utifrån, man ser det på en platt skärm liksom, och ser de här små avatarerna, så ser det inte så coolt ut. Men jag tror att du sitter där med VR-glasögon på och du är virtuellt i det rummet. Alltså, har man testat VR så vet man att man blir mycket mer insugen i det än vad man tror, även om grafiken är dålig. Så jag tror ändå att det faktiskt ger en väldigt stark närvarokänsla. Ja, det kan vara lite deppigt. Det är ju när man tar av sig den där mellanmötena och inser att man sitter där i kalsonger liksom, inte har ställt lägenheten på 2 dagar.
Ja, alltså man kan ju ställa sig frågan, varför dras folk till liksom en digital värld? Ja, vi pratade om Roblox för några avsnitt sen, tänkte jag säga, men det kanske var uppemot ett halvår sedan, där folk köpte digitala Gucci-handväskor som kostade lika mycket som riktiga handväskor. Och det finns såklart flera anledningar till det här, men en av anledningarna kallas för Proteus-effekten, och det är rätt intressant. Det är ett fenomen där vårt beteende i virtuella världar påverkas av karaktäristiken som våra avatarer har. Vi beter oss helt enkelt som vi ser oss själva. Och har vi mer attraktiva avatarer, ja, då är vi mer utåtriktade. Har vi starkare avatarer, är vi mer självsäkra och så vidare. Och vad som är rätt intressant här är att den här effekten tenderar att stanna kvar även när vi loggar ut. Så är vi inloggade tillräckligt mycket, som till exempel en stor och stark krigare, ja, då blir vi mer självsäkra IRL efter det också. Och då kanske det inte är så konstigt att se att många föredrar en digital värld där de till exempel kan uppfinna sig själva på nytt eller helt enkelt bortse från de begränsningar de har i verkliga livet just nu.
Sen blir det problemet här, om du ska ha en helt virtuell arbetsplats och du sitter med ett VR-headset, då sitter du fortfarande still framför datorn medan din virtuella karaktär faktiskt är ute och rör sig lite när den går till kaffemaskinen och så vidare. Så du får ju mindre promenader rörelse i vardagen, så det blir antagligen tjockare i verkligheten, men ser väldigt bra ut i VR. Men då kan annars sedan leva på sådana här, vet du, Huey shakes eller någonting. Så du kanske inte behöver mat på samma sätt.
Ja, och så får man en... Blir det inte så kul på toaletten därefter?
Precis. Men en sista grej bara. Microsoft, som jag tycker är ganska coolt, är att de också pratar väldigt mycket om översättning. Det här tror jag Facebook också ligger långt fram inom. Och även Google förstås. Automatisk översättning tycker jag är väldigt snyggt. Att när de går runt de här avatarerna och så börjar någon prata på kinesiska och du pratar på svenska, då får ni som undertexter direkt på gubben i princip. Så man direkt kan då faktiskt prata med kollegor över hela världen, oavsett om man talar samma språk eller inte. Det är ganska cool grejen då. Och kan säkert göra det bekvämare för många också, istället för att alla behöver prata engelska till exempel.
Ja, rent allmänt så släppte ju Microsoft nu en riktig kanonrapport. Läste den i morse faktiskt, och det var väl lite sent. Men jag vill bara poängtera där att, och det har ju egentligen inte så mycket med Metaverse i sig att göra, men deras cloudben växte med 36% year on year. Och run rate är nu alltså upp 3 gånger om sen 2018. Det är alltså tredubblats sen 2018, omsättningen i run rate. Och cloud står nu för 50% av omsättningen. Och det betyder alltså att med 36% tillväxt, 50% av omsättningen, skulle resten av Microsoft helt sluta växa, skulle Microsoft som helhet ändå växa sin topline dubbelsiffrigt. Och det är faktiskt rätt imponerande.
Microsoft är ett otroligt intressant bolag överlag. Jag har ju ägt aktier i Microsoft ganska länge nu. Tittar man bara, jämför det bara med Q4 förra året, så var ju cloud ungefär 40%, knappt 40%. Så det går ju också extremt fort, och då växer den också 30%. Sen ligger det liksom, tittar man på produktivitetsbenet, alltså det är mycket Office 365 och de här bitarna, i ungefär också någon form av tredjedel av bolaget. Nu är det här lite inaktuellt, för att kolla på Q4 här. Men, och sen har de ju även sin liksom personal computing och så vidare. Det är ju extremt stort, de är även duktiga inom gaming också. Xbox, nya Xbox känns som har blivit en ganska stor hit. Det är inte alls samma typ av marginal. Game Pass och så vidare gör att de blir en ganska stark aktör inom gaming. Så att, det är otroligt intressant. Och i princip alla ben växer ju tvåsiffrigt. Tittar man däremot på de senaste 9 åren på Microsoft, så ligger deras snittkagger, eller deras kagger, alltså snittomsättningstillväxten, ligger på runt 10% per år. Medan vinsten däremot har ökat närmare 17. Så det man har gjort senaste åren, det är ju när den här cloudbenen har kommit upp eller blivit större, så har man ju dels, man accelererar nu omsättningstillväxten, annars som sagt den var 10% historiskt, men framförallt är det ju marginalen också som har skenat, eftersom det här är så mycket mer lönsamt. Och det är jävligt intressant. Så att vinsten har ökat markant mycket mer än omsättningen i Microsoft.
Ja, men många glömmer ju att det var väldigt många som trodde att Microsoft var down and out där 2014, innan Satya Nadella kom in i bilden och ställde om Microsoft till ett SaaS-bolag. Det var ju liksom prissatt för konkurs i stort sett. Så att det har ju hänt väldigt mycket internt hos Microsoft som gör att det är ett väldigt intressant bolag nu, som man kanske inte skulle riktigt kunna tro om man spolar tillbaka bandet 10 år. Och man kanske ska jämföra det här med Facebook. Ja, på grund av den här ändringen då som Apple gjorde, som jag nämnde tidigare i avsnittet, så kommer impact på Q3 vara att man sänker, alltså omsättningen kommer sänkas med cirka 10-15%, och framöver kommer det här ha en long term impact på mellan 3-7%, och det är rätt stor effekt av en liten ändring på iPhone och hur de tar emot och hur de hanterar data som påverkar ett av världens största bolag. Framförallt så måste Facebook nu drastiskt öka sitt capex till cirka 30 miljarder dollar från 20 miljarder dollar i år, vilket redan har höjts otroligt mycket för bara, om man jämför för bara några år sedan. Och anledningen här är att man vill öka datacenter, fler servrar, förbättra nätverksinfrastrukturen, så man kan skapa bättre AI och ML för till exempel Reels och Feed och liknande. Och framförallt för att försöka motverka då den här förändringen som Apple har kommit med.
Precis, för det man kan göra lite grann fortfarande det är ju att spåra internt mellan Facebook-appar. Där har ju Facebook en styrka att de äger så många appar och många viktiga appar. Så de kan ju fortfarande göra viss spårning och du kan fortfarande göra viss spårning på gruppnivå och sådär. Men det blir svårare att tracka dem utanför deras egna appar.
Exakt, så för Facebook är ju den här metaverse-satsningen nu A och O. De tror ju verkligen att det här är vägen framåt, få in nya produkter och framförallt få in en ny liksom, omsättningskanal. Men de förväntas ju spenderas otroligt mycket pengar. Som sagt, bara första året $10 miljarder. Så det är inte konstigt att se att de spenderar 150-300 miljarder de kommande 10-15 åren. Men å andra sidan, det här var ju liknande det Amazon gjorde när de började investera i warehouses och logistik och liknande. Tar extremt mycket pengar att kunna bygga upp det här. Men det ledde ju också till att de blev en dominerande spelare inom e-handel.
Kan vi tillägga det, om man tittar bara på lite nyckeltal för de här bolagen. Facebook har ju börjat kliva upp för fler och fler listor som någon form av värdecase. Det kan ju kännas magstarkt för många med tanke på att det fortfarande är P24. Men jämfört med många av de andra fängbolagen så är det ganska billigt. Speciellt för ett bolag som har växt så starkt och så lönsamt. PEG-talet är nere på under 0,4. Och man har haft vinstmarginaler på över 35%. Men det som man ska ta med sig med Facebook här framåt, det är väl lite det här att kan de verkligen försvara det här med tanke på att, som du säger, de kommer antagligen tappa omsättning, de kommer tappa en del av stort mycket i marginaler, och det är framförallt också på den här metasatsningen eller metaverse-satsningen, om inte det flyger helt enkelt på, så kommer det över tid då, eller under en kort tid kanske vara väldigt pressat. Så det är vissa sådana orosmål man ska ta med sig Facebook. Jag äger dock lite fortfarande aktier i Facebook, men det är mycket som har förändrats i det caset på ganska kort tid, kan jag tycka. Däremot Microsoft, nu är Microsoft betydligt dyrare, det handlas till P37, ja, nästan P40 då. Men samma sak där, PEG-talet under 1 och otroliga marginaler, nästan 40% vinstmarginal på Microsoft. Jag har ju lyft upp det många gånger som just en form av om ett compounder-bett. Alltså det är knappast det bolaget som kommer liksom dubblas nästa år. Men däremot tickar det ju på, och till och med i tvåsiffriga tal, kanske till och med upp mot 20-30% nu när cloud-benet börjar bli så pass stort. Och det är dessutom höglönsamt och ja, då tycker jag i alla fall att den här prislappen faktiskt är helt okej för det bolaget.
Ja, och man ska ju också lyfta risken kring intraprenörskap som det heter. Alltså att entreprenör är utanför när du skapar ett nytt företag. Intraprenör är när du skapar företag inom ett befintligt företag. Det som har varit så imponerande med just Microsofts förändring har ju varit att de har helt lyckats förändra deras business inifrån. Och det Facebook vill göra, det är i stort sett bygga ett helt nytt företag i sitt befintliga företag. Och det är extremt svårt, för du måste ju ställa om alla som redan jobbar där och den kulturen du redan har på företaget till att bygga något helt annat.
Och det är väl därför namnbytet är så mycket. Det är inte bara kosmetiskt, det handlar ju om att väldigt tydligt kommunicera en vision, liksom att hitåt ska vi. Det är det som har varit Microsofts stora styrka nu, för det är också att de har... När de har byggt upp den här modellen, dels har man förstås en stor lönsamhet i alla de här cloud-bitarna som kan finansiera andra satsningar. Men de har ju byggt upp egentligen, kopierat det nästan rakt från Google, det vill säga att man har ett grundmedlemskap som dock är ännu lättare i Microsoft att sälja in, för du köper Office-paketet och mail, det är det folk betalar för att de vill ha. Men när du har det medlemskapet, då så kan du ge dem massvis med extra grejer som... För kunden till och med gratis, att här, grattis, här kommer en ny produkt. För de ser att det kommer en konkurrent inom någonting. Ja, Google har sitt Google Drive som verkar populärt. Bra, då startar Microsoft OneDrive och så ger de bort det gratis till alla Office 365-kunder. Så de inte behöver lämna för Google. Och sen ger man det gratis och sen så kanske du slår in någon spärr eller någonting och då måste du köpa mer och så vidare. Så att det är en otroligt, otroligt stark affärsmodell de har byggt upp i och med att de har byggt upp mot det här prenumerationsföretaget istället.
Ja, och det såg man ju nu när de i stort sett bara tog Notion och la till det som befintlig produkt i sitt egna sortiment. Det gör ju att hela företaget Notion blir för Microsoft-användare helt oanvändbart, eller helt onödigt att använda när du får det gratis uppkopplat till resten av dina Microsoft-produkter. Det ger en otroligt stark copy-paste-effekt.
Nej, så två intressanta bolag. Facebook står verkligen inför ett vägskäl. Det ska bli väldigt intressant att följa dem framåt och se om de lyckas med den visionen. Överlag så tror jag att Metaverse är någonting vi kommer att höra väldigt mycket mer om framöver, oavsett om det är från Facebook eller ett annat bolag. Och Microsoft tycker jag fortsätter vara en väldigt intressant compounder.
Framförallt så tror jag man behöver ha med sig här att Facebook antagligen kommer försöka skifta sina omsättningskanaler framöver. Mindre ads, mer mot payments till exempel och bli marknadsplats. Och det tror jag är viktigt att ta med sig, att man försöker diversifiera de här intäktskanalerna som tidigare helt varit ad-baserade.
Och vi kanske bara snabbt tar lite innehållsförteckning. Som sagt, jag äger aktier både Facebook och Microsoft, men jag tror knappast att vi kommer påverka dess aktiekurs, men det kan ändå vara schysst för transparensen skulle att nämna det.
Ja, jag äger ingen av dem, men jag tycker båda är väldigt attraktiva bolag, attraktiva värderingar.
Och oavsett vad du eller jag äger så ska man komma ihåg att inget hört när podcast ska ses som rådgivning. Alla åsikter, vår egen eller rest och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar.
Och vi vill såklart tacka våra sponsorer. Dels är det Fidelity Investments. Kolla in deras fonder bland hos sin nätmäklare. Vi vill också tacka Best Secret, och där besöker du bestsecret.se/marketmakers om du vill handla fantastiska varumärken till fantastiska priser. Och sist men inte minst så har vi också med oss Nataro Labs som ska notera sig. Gå in hos din nätmäklare och läs mer om Nataro Labs och deras nyemission.
Kontakta oss på podcast@marketmakers.se eller på Twitter @marketmakerspod om du vill önska mig grattis på min födelsedag. Och framförallt lämna en recension på iTunes så vi klättrar i rankingen.
Och sist men absolut inte minst, stort tack för att du har lyssnat, kära lyssnare. Vi hörs igen om en vecka.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.